Ledarskap. Vad ger det dig för associationer? Kanske att styra och ställa, bestämma, peka med hela handen. En ledare är den som får andra att göra som man säger. En ledare dominerar. Ledarskap associeras så ofta med maktmissbruk och det är många som ryggar tillbaka av bara ordet. En ny syn på ledarskap behövs. För ledare är inte den som har en chefsroll, utan ledare är den som har förmågan till initiativ. Ledaren är den som kan och vågar och faktiskt omsätter sin kunskap och sin erfarenhet i handling. Vill och vågar ta initiativ till utveckling och förändring utan att kunna veta i förväg att det blir som vi tänkt. På skönhetens väg så pratar vi om ledare som visionärer. Ledare är de som ser möjliga framtider och nya lösningar där de flesta andra bara ser det som redan finns. Men ledare är också doers. De agerar. Ledare gör vad de kan för att faktiskt göra lösningar och nya möjligheter verkliga. Som de flesta andra bara pratar och drömmer om. Ledare är också de som vågar gå bortom rädslor och bortom farhågor. Ledare vet att statistiskt är möjligheten att lyckas lika stor som att misslyckas när vi gör någonting nytt. Och därför lägger vi vår fokus och energi på det utfall vi vill ha. Och då blir det sannolikt störst. Så som ledare så ger vi hopp och drömmar och nya möjligheter mycket, mycket mer energi och fokus än våra rädslor och farhågor. Det betyder inte att vi ignorerar dem, men vi låter dem inte styra oss. Och det viktigaste av allt kanske är att ledare inte tar råd av rädda och olyckliga människor, utan behöver omge sig av andra ledare och av andra visionärer. Det här är den ledare som jag vill bli. Den ledare jag vill vara. Vi ställer oss så ofta frågan vad vi kan göra i världen. Men jag tänker att vi först behöver ställa oss frågan vem vi vill vara. För när vi kan svara på det, då kommer det att visa sig rent praktiskt på vilken plats vi bäst behövs och vad vi konkret kan bidra med. Och att fullt ut vara sig själv, det är lätt att säga men det är svårt att göra. Det kräver tillit. Och det kräver att vi står i en av de viktigaste ledaregenskaperna i den här tiden när vi måste välja nya vägar som ingen tidigare har gått. Vi måste stå i vår sårbarhet. Varmt välkommen till det 23:e avsnittet av podden Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Den här säsongen fokuserar vi på ledarskap och dagens avsnitt handlar om vägen från rädsla till tillit. Där sårbarhet är nyckeln. Det som sägs i podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid gör inga anspråk på att vara en objektiv sanning. Det här är mina, Anna Larssons, egna tankar. Min kunskap och verktyg som är baserad på min egen erfarenhet. Och den kunskap som delas i podden är inte en ersättning för medicinsk hjälp. Sårbarhet. Vi avskyr att visa oss sårbara. Men det är ändå ständigt sårbarhet vi söker i andra. Vad är det som får oss att bänka oss framför tävlingsprogram som Idol och Talang? En del av det är den otroliga sårbarhet som deltagarna ju visar. Det mod som krävs att för det första ställa sig och sjunga inför en så stor publik och dessutom ta risken att bli kritiserad offentligt. Att risken finns att Trots att man gör sitt bästa så kanske det inte räcker för att gå vidare eller vinna. Och dessutom, risken för beröm och kritik är lika stor. Men dessutom så vet man att alla som tittar har sina åsikter. Har man varit med i Idol eller Talang kommer man att bli igenkänd på stan. De flesta ryser vid bara tanken. Vi avskyr att visa oss sårbara. Samtidigt som vi hela tiden dras till människor som har modet att visa sårbarhet. Sårbarhet kan definieras som egenskaper som gör oss känsliga för skador, känsliga för risker. En definition av sårbarhet är just kanske bara konstaterandet att vi människor är inte så osårbara. Och att ställa sig upp och sjunga inför en miljon publik och dessutom ta risken att bli sågad offentligt med allt vad det innebär av social skam. Det är ju att medvetet utsätta sig för den största risken vi människor känner förutom fysisk skada. Den största risk vi känner är ju rädslan att bli utstött ur gruppen. Så vad är det som får oss att ändå göra det här? Vad är det som får oss att våga visa vår sårbarhet? Det finns forskning kring sårbarhet och den mest kända forskaren är ju Brené Brown. Hon har ju visat på det att när människor visar sig sårbara, och det här behöver inte vara så stort som att sjunga i tv, utan bara sårbarheten i risken att bli avvisad när man bjuder ut någon på dejt eller försöker skapa ny vänskap och vill gå ut och fika. Risken att våga säga upp sig från ett jobb och starta en helt ny karriär. Sårbarheten man visar när man går till läkaren med vetskapen att risken är stor att man får ett negativt besked. Den typen av sårbarhet, enligt forskningen, så är det så att människor som verkligen lever ett helhjärtat liv, som inte är avstängda, de betraktar den här typen av handlingar, den här typen av sårbarhet som någonting nödvändigt. Vill man leva ett helt liv så är det nödvändigt att ta risken att bli avvisad av en dejt, av en vänskap. Man behöver våga satsa och lämna ett jobb där man inte trivs. Så hon menar att visa sårbarhet kräver ju såklart mod. Men det kräver också att man har tillit i sammanhang där psykologisk trygghet saknas. Det vill säga i sammanhang där vi inte vet om vi kommer att bli socialt dömda, avvisade från dejten. Så att våga öppna sitt hjärta och säga vad man tycker i ett sammanhang bland människor där psykologisk trygghet inte finns. Det är att visa mod men också att visa sårbarhet. För vi riskerar att bli dömda och uteslutna. Så psykologisk trygghet, det är ju såklart en plats där alla tankar är välkomna. Där man främjar liksom öppenhet och som faktiskt stärker samhörighet. Och när man pratar om psykologisk trygghet på arbetsplatser så har man ju också visat att finns det, så leder det till mycket bättre problemlösning. Så därför kan man ju tänka att i grupper där psykologisk trygghet finns så främjas samhörigheten. Människor vågar i större utsträckning visa sig sårbara och vågar visa allt det de är. Så på en arbetsplats så finns det, eller i en grupp som ska samarbeta, så finns det allt att vinna på att i gruppen jobba på att skapa psykologisk trygghet. Men kommer individens känsla av tillhörighet och tillit från att gruppen har ett öppet sinne? Nej, det har ju visat sig att det räcker inte att gruppen är trygg. Det som Brené Browns forskning visar, det är också att det är vi själva som behöver känna att vi är värda tillhörighet och samhörighet. För att våga visa oss sårbara, våga ha tillit, leva ett helhjärtat liv. Och den här lilla detaljen är det som gör hela skillnaden. Det är bara en tanke. Det är endast ett förhållningssätt. Ett förhållningssätt att man tänker om sig själv att jag är värd att höra till. Jag är värd att känna samhörighet. Det är den som gör hela skillnaden för vår upplevelse av livet. Att vara i ett tryggt sammanhang med öppet sinne, psykologisk trygghet, det förenklar. Men i slutändan så är det vår tanke om oss själva, om vi är värda eller inte, som skapar hela vår upplevelse. Och i förlängning alla konsekvenser, alla val vi gör i livet, kommer ju att bero på denna känsla, tanke som vi har om oss själva. Om vi tycker vi är värda att ha tillhörighet och samhörighet, så blir det ju lättare att ta de här modiga stegen och visa vår sårbarhet. Så att åter till definitionen av sårbarhet. När vi brottas med sårbarhet, så är det vi brottas med, det är skammen, rädslan, och vi kämpar med den här värdigheten. Vem är jag att tänka att jag ska ha det ännu bättre? Har jag det inte bra där jag är, på jobbet, i relationen? Och samtidigt så är sårbarheten födelseplatsen för all glädje, lycka, kreativitet, tillhörighet. Det som gör att människor upplever att de lever ett helhjärtat liv. Precis som Brené Brown har konstaterat, det är förutsättningen. Det är nödvändighet. Sårbarhet är en del av ett liv där vi kan uppleva glädje, lycka, kreativitet. För det som händer när vi försöker bedöva oss, när vi försöker bedöva den här jobbiga skammen, rädslan som kommer när vi behöver visa oss sårbara, det vi faktiskt avskyr. När vi försöker bedöva det, så bedövar vi allting. Vi bedövar även glädjen, vi bedövar även kreativiteten. Och till slut så tappar kanske hela livet mening. Dessutom så är det så att vi ofta förväxlar sårbarhet med utsatthet. Jag vill påstå att det är en stor skillnad att visa sårbarhet och att uppleva utsatthet. Och den stora skillnaden är att utsatthet är någonting som är ofrivilligt. Hamnar man i ett utsatt läge, så styrs det av omständigheter vi inte kan påverka. Så utsatthet är alltid förknippad med maktlöshet. Sårbarhet däremot är någonting som vi väljer att visa. Och när vi väljer att visa sårbarhet, vi tar absolut en risk att bli utsatt. Om vi tar exemplet med Idol igen. Att den som ställer upp i Idol riskerar ju att bli utsatt för både det ena och det andra. Men om man ändå gör det, så gör man det medvetet. Och att medvetet visa sårbarhet, ta en risk, göra någonting nytt, det gör att vi inte lämnar ifrån oss makt. För det här handlar om vår fria vilja. Det är där vi har vår makt. Det vi gör medvetet, där lämnar vi inte ifrån oss makt. Så det är den fria viljan som är nyckeln till vår kraft och vår makt. Att vi väljer att se oss som värdiga. Att vi väljer att visa vår sårbarhet. Ändå så krävs det såklart mod. Och när vi pratar om mod så räcker svenska språket inte till. I Brené Browns forskning så pratar hon om skillnaden mellan courage och bravery. Bravery, det är att visa hjältemod i en utmanande yttre situation. Det handlar om en situation som vi inte själva orsakat. Man kastar sig framför en buss och räddar någon som håller på att bli påkörd. Det är bravery, att ta den typ av risk. Det är hjältemod. Men courage, courage, det är den inre styrkan. Det är vår förmåga att konfrontera och möta rädslan. Att övervinna de mentala hindren. Det är courage. Så det är courage som gör att jag kan berätta vem jag är från mitt öppna hjärta. Det är courage som gör att människor vågar ställa sig upp och sjunga i Idol. Det är courage när vi vågar bjuda ut någon på dejt, när vi vågar säga upp oss från ett jobb utan att veta vad som kommer att hända. Så att visa mod är förutsättningen för sårbarhet. Sårbarhet är vad vi söker i andra. Och vill vi verkligen ha sann samhörighet med andra så behöver vi visa den. Att fullt ut vara oss själva med allt vi är, stå i vår sårbarhet, är förutsättningen för det vi kanske mest av allt längtar efter här i livet. Uppleva äkta samhörighet, nära vänskaper, nära relationer. Känna tillit. Och som jag sa tidigare, forskningen visar att den enda skillnaden är om jag känner och tänker att jag är värd tillhörighet. Det är bara en tanke, det är bara en trosföreställning bort. Och huruvida vi håller den här tanken för sann eller inte gör hela skillnaden för vår upplevelse. För vilka handlingar vi väljer i livet och vilka konsekvenser som det skapar. Så sårbarhet innebär att våga tänka att jag är värd att höra till. Även om jag skulle göra bort mig på audition Idol. Även om jag får nej från en dejt. Även om jag inte får jobbet jag söker. Och det här kräver tillit såklart. Tillit till andra människor. Tillit till livet självt. Men också tillit till sig själv. Att kunna tänka att ja, det kommer att bli jobbigt om jag förlorar. Men jag kommer komma över det också. Så tillit skapar ju också tillhörighet. Att höra till, det är att bli accepterad för den vi är. Allt vi är i vår sårbarhet. Det är någonting helt annat än att passa in. Att försöka passa in, det innebär att vi ska ändra på oss för att bli accepterad. För att vi är ungefär som alla andra. Det här är en enorm skillnad. Så passa in är egentligen ingenting vi söker. Varför ska vi ändra oss för att bli accepterade för att vi är ungefär som alla andra? Då står vi ju inte i vår kraft. Så det vi söker är ju egentligen att höra till. Som den vi är när vi inte är som alla andra. Och för att komma dit så är det ofta ett uppvaknande. Det är ett uppvaknande att se hur mycket energi vi har lagt på att passa in. Hur mycket vi har lagt på att ändra på oss. För att hoppas att bli accepterad. Accepterad av en grupp där psykologisk trygghet inte finns. Där osäkerhet och rädsla styr. Och när vi får det här uppvaknandet. Inser att det vi söker är egentligen sammanhang där vi kan höra till. där vi får vara allt vi är. Och det här är en liten paradox. För vad som händer när vi kommer till det här läget är att om vi känner tillhörighet så kan vi uthärda ensamhet. Då kan vi välja att lämna sammanhang som inte är till vårt eller till världens bästa. Och det här har ju lite grann med att göra det som jag sa i början om ledare. Att ledare på skönhetens väg tar inte råd av rädda och olyckliga människor. Utan en ledare på skönhetens väg ser till att omge sig med andra. Som också kan tänka visionärt. Som också vill ge kraft och energi åt en framtid som ännu inte finns. Men som vi vill se. Så att det är där vi hittar sammanhangen där vi får höra till. Brené Brown säger så här, hon definierar tillhörighet så här. Äkta tillhörighet är ett andligt förhållningssätt som innebär att tro på sig själv och tillhöra sig själv på ett så djupt plan att man kan dela sitt sannaste jag med omvärlden och uppleva den helighet som det är att både vara del av något och att stå ensam i vildmarken. Äkta tillhörighet kräver inte av oss att vi ska ändra på oss. Äkta tillhörighet kräver att vi ska vara de vi är. Det här citatet kommer från hennes bok Braving the Wilderness på engelska. Och när det gäller tillit så finns det också en paradox. För det är ju så här att i nära relationer så går det inte att begära någon annans tillit. Utan du behöver först visa tillit själv. Och det kräver ju att vi visar fullt ut vem vi är och det kan kännas väldigt sårbart. Men tilliten, kontakten som kommer, värmen, omsorgen som uppstår när tillit är ömsesidig, den kommer ju först när vi själva varit tillitsfulla. Och ordet tillit på svenska, det är ju de två orden till och lit. Att lita till, att ha tilltro till och även att bli litad till. Och vad tillit betyder för olika människor kan ju vara olika saker, men det de flesta säger det är just att börja med att kunna lita på den egna förmågan. Att ha modet att släppa kontrollen. Att överge rädslan att göra fel, släppa den. Och att våga ge utan garanti om att få något tillbaka. Och det här är ju väldigt kraftfullt. Det här är ju det liksom kittet som håller människor samman. Och samtidigt så kan ju tilliten vara så skör att relationer kan ju skadas av bara en enstaka händelse. Vi vet alla hur det känns när vi upplever att vi inte längre kan lita på någon. Då tar vi ofta avstånd. Och många gånger så handlar ju det här om missförstånd och förväntningar. Det är väldigt sällan så att någon medvetet försöker lura oss. Då är det naturligtvis en helt annan sak. Men de flesta gånger när vi känner att vi tappar tillit så beror det ju på att vi hade förväntningar att någon annan skulle agera på ett visst sätt. Och så agerar de inte så. Och så väljer vi att dra oss undan istället för att kommunicera. Så att ofta är det ju vi själva som krånglar till det istället för att ha en rak kommunikation. Och en ledtråd i varför det blir så här. Varför relationer går i stöpet av enstaka händelser som gör att vi tappar tilliten. det är ju hur våra hjärnor fungerar. Alltså att våra hjärnor har ju inte förändrats särskilt mycket de senaste 100 000 åren. Alltså hjärnan är mestadels fullt upptagen med att överleva. Och som vi har pratat om, det viktigaste förutom att överleva fysiskt så handlar det om att överleva genom att inte bli utesluten och övergiven av vår stam. Så att våra hjärnor är ju förprogrammerade att leta faror och leta hot. Så att när vi upplever att andra inte gör som vi förväntar oss så tolkar vår hjärna det som en fara och ett hot och agerar enligt principen bättre förekomma än förekommas. Alltså istället för att jag ska bli utesluten ur flocken så drar jag mig undan den här personen som jag upplever att jag inte litar på längre. Men våra hjärnor har ju också mjukvara. Okej, hårdvaran har inte ändrats så mycket de senaste 100 000 åren, men mjukvaran kan programmeras om. För att vi styrs ju inte bara av instinkter. Vi har vår fria vilja och det är i vår fria vilja vi har all vår makt. Så att om vi bara kan vara ödmjuka inför det faktum att hjärnan är negativt förprogrammerad. Vi kommer alltid att se risker och hot före möjligheter och visioner. Och dessutom är hjärnan så förprogrammerad att den ofta hittar på saker som är baserad på rädsla, tvivel, oro. Har vi dåliga erfarenheter av en liknande situation så är det ju det programmet som kommer att gå igång. Så att vi behöver också lära oss att vi inte kan tro på allt vi tänker. Och dessutom, även om den här tanken är ackompanjerad av en känsla och att det blir en upplevelse som är otroligt överväldigande. Vi tänker att den här människan försöker lura mig, känslan är jag blir rädd och då tolkar vi naturligtvis hela upplevelsen som sann. Men det betyder inte att den är sann. Så att vi behöver lära oss att mentalt sätta oss över, alltså mentalt övermanna våra påhittade tvivel. Och det bästa sättet, tänker jag, det är att ta en paus. Bara stanna upp och reflektera. Ta ett steg tillbaka och fundera över vad som verkligen pågår. Och framförallt fundera, hur vill du själv vara? Hur vill du själv uppfattas i stunden? Att agera ut känslomässigt bara för att känslan är överväldigande, det är ju sällan då vi gör det bästa intrycket. Det är sällan då vi uppfattas som trovärdiga. Så att lära sig att mentalt övermanna sin känsla, ta ett steg tillbaka, sova på saker, gör att det blir lättare att fokusera på vad som är verkligen meningsfullt och vad som verkligen är viktigt. Vi behöver vara, som jag sa, de som visar tillit först. Våga visa vår sårbarhet och ta den här tuffa konversationen. Där vi har tappat tilliten, våga säga det. Våga öppna och säga, jag tror det har blivit ett missförstånd. Jag skulle vilja reda ut det. Att verkligen kunna gå tillbaka till platsen att vi vill uppleva glädje, tacksamhet. Vi vill vara kreativa och hitta lösningar. Inte avfärda möjligheter och andra människor. Bara för att vårt gamla program har gått igång där vi bara ser rädslor. Och det här är ju någonting vi kommer att få öva på hela våra liv, tänker jag. Att vi verkligen vill fokusera på det som är gott, gör gott och meningsfullt. Och att vi också vill vara de som visar att vi har tillit till andra människor. Vi har tillit till att människor vill bidra och ha tillit till att skapa gott och meningsfullt. Och genom att göra det så, ju mer vi övar på det, så kan vi vara på ett sätt som får andra människor som vi möter att också uppleva tillit. Vi öppnar ju upp för tilliten som kraft. Och andra människor kan välja att göra detsamma. Spegla det tillbaka. Och det här är kanske de bästa förutsättningar vi kan skapa för tillitsfulla relationer. För att öppna upp för nya tankar. Öppna upp för kreativitet. Arbetsglädje i grupper. Och empati. Så ledare för den nya tiden är de som kan skapa de här sammanhangen. Där vi och alla omkring oss kan uppleva tillit. Det här är vad som bidrar till vår, mänsklighetens, gemensamma framgång och framtid. Så, återigen, mycket av det här känns som väldigt lätt att säga men svårt att göra. För både tillit och rädsla kräver ju att vi tror på någonting vi ännu inte kan se. Det lättaste spåret, det är ju att följa oron och rädslan. Tänk om det och tänk om det. Vi målar upp alla möjliga hemska scenarion som kanske kan hända. Men inse också att vi kan ta vår fria vilja och skapa ett annat spår. Tänk om det blir bra. Tänk om det här når framgång. Det är ett medvetet val. Och för att återgå till idol och talang så är det ju den här vägen som deltagarna väljer. Tänk om jag blir sågad. Ja, risken finns att man blir sågad offentligt. Men tänk om jag vinner. Tänk om jag går vidare. Och så väljer de utifrån det. Står i sin sårbarhet. Och skapar den här magnetismen som gör att vi dras till dem. Inte bara bänkar oss framför tvn utan dras till den här typen av människor. Det är de vi vill ha i våra liv. För hur vi skapar vår dag idag och vår framtid på lång sikt, det bygger ju på hur vi tänker och känner inför våra visioner om framtiden. Det är helt självklart att om vi hela tiden känner oro så håller vi oss tillbaka. Där kan ju ingenting nytt skapas. Medan om vi medvetet kan övermanna den här oroskänslan och gång på gång välja om, välja nytt utifrån tillit, utifrån glädje, då öppnar vi upp för de här stora drömmarna att komma in. Och mycket av våra val är ju omedvetna. De flesta av oss gör ju större delen av dagen det som vi alltid har gjort. Av oro, av rädsla att göra fel, vi vill ha kontroll. Vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får och så vidare. Och att det här behöver komma upp och bli medvetet så att vi kan välja på ett annat sätt. Och det här är ju mental träning. Första steget i mental träning är ju den här kunskapen att inte tro på allt vi tänker. Även om det är ackompanjerat av en känsla som är väldigt överväldigande så blir det inte sant. Och det andra är ju förmågan att sätta sig över det här. Förmågan att kritiskt reflektera över egna tankar, tillfälliga känslor och också kritiskt reflektera över det som är världens sanningar. Bara för att det alltid har varit så här så behöver det inte vara så i framtiden. Det tredje är ju att hejda sig från att reagera utifrån de här tillfälliga känslorna. Att kunna stanna upp och reflektera. Stanna upp och reflektera istället för att reagera. Och sen, när vi har sovit på saken, eller reflekterat, promenerat, mediterat, då kan vi agera. Och när vi agerar så gör vi det utifrån en överensstämmelse med vår egen högre sanning. Vår egen högre sanning där vi utgår från den här glädjen, kreativiteten, det högre medvetandet, kärlek till allt levande. Eller där vi blir vägledda av själen, om vi väljer att kalla det så. Så att vill vi leva ett medvetet liv så är den här typen av mental träning vägen. För att faktiskt leva ett ännu mer helhjärtat liv, visa vår sårbarhet och visa vår tillit. Och gör vi det, då kan vi ju agera, sätta energi i rörelse från en helt annan plats. Från en plats av stillhet, från en plats av frid, från en plats av fred. Och det skapar ju helt andra konsekvenser i det yttre. Det vill säga, vi skapar ett helt annat ledarskap. Och har man fred och frid inåt, känner man trygghet, glädje, kreativitet, så är det ju lättare att visa det här modet, att ha courage. Det gör att man vågar stå upp för sin sanning. Det gör att man vågar stå upp för rättvisa utåt. Även om det finns risk att man blir dömd i vissa sammanhang. Så har vi ändå den där paradoxen att kunna stå ensamma i vildmarken. För att vi kan stå i vår kraft. Och det gör att vi kan hoppa över de här påhittade tvivlen som bara skapar rädsla och oro. Och kan vi det så blir vi ju de som går före, vi som bryter normer. Och det gör ju att vi trampar upp en stig som kan leda vägen för andra. Och att bryta normer, det behöver ju inte innebära konflikt och konfrontation. Inte om vi gör det från en inre plats av fred och om vi gör det från courage, från kärlek. Så att bryta normer då, det innebär ju bara att visa på att det finns andra sätt att leva. Det finns andra sätt att agera. Så att ett ledarskap innebär ju att hålla en intention, att ha en vision om den verklighet vi vill skapa. Att kunna hålla den visionen och ge den här drömmen som ännu inte finns, ännu inte manifesteras. Men att ge den drömmen mer energi än farhågorna om en verklighet som inte heller finns, där allt går på tok. Så att hålla visionen, ge drömmen näring och samtidigt sätta den i rörelse med aktiva handlingar. Och det är ju ofta de små stegen. De små stegen i linje med det vi önskar. Och det här bygger ju på tillit. Det bygger på en tillitsfull tro. Jag tänker att det bygger på att kunna våga göra ett överlämnande till livet. Släppa kontrollen och ha en grundtanke att livets kraft vill oss väl. Och det är någonting annat än en blind religiös tro där vi överlämnar all egen makt. En tillitsfull tro där samskapar vi med livet självt. Livet skapar genom oss. Och vi säger ja med vår fria vilja. Det är platsen för glädje, kreativitet, kärlek. Så min definition av tillit, det är att ha tillit innebär inte att överlämna ansvaret till livets större kraft, utan att överlämna våra rädslor och vårt motstånd. För då kan vi fullt ut låta livets kraft få verka genom oss. Och det är att ta ansvar. Sårbarhet är verkligen en av de främsta ledaregenskaper vi kan visa. För ledare är inte de som har makt över andra. Ledare är de som vågar gå först. Ledare är de som vågar visa sårbarhet och vara de som först tar risker. Och ledare är de som först visar tillit. Tusen tack för att du har lyssnat. Ha en riktigt fin vecka.